Hallå, ni lyssnar på Juridisk Publikations podcast och med oss idag har vi Kristina Ramberg. Välkommen.
Tack.
Kristina Ramberg, du är professor i civilrätt vid Stockholms universitet, utsedd till årets jurist 2011 av Legally Yours. Du har varit adjungerad domare i Hovrätten för Västra Sverige, jobbat på advokatbyrå, varit anlitad som skiljeman, skrivit ett antal böcker inom civilrätt. Och utöver fysiska böcker har du även författat avtalslagen 2010. Finns det något som du vill lyfta fram om dig själv som inte står på Wikipedia?
Jag är mormor.
Ja. Sen, hur många barn man har?
Eller? Ett barn.
Ja. Vad är då roligast av allt det här?
Det är väldigt roligt med den här webbsidan, avtalslagen 2010. Ja. Som ju inte är en lag då, utan
nej, precis.
På. Det är väldigt kul.
Och den har ju inte... Det står ju på du erkänner ju på hemsidan att den inte har blivit antagen av Sveriges riksdag. Du kallar det för avtalslagen 2010, men vad väljer du att beskriva det som?
Jag skulle beskriva det som ett restatement, eftersom det är så mycket av avtalsrätten som är oskriven rätt.
Mm.
Alltså, och som har utvecklats genom prejudikat av Högsta domstolen. Så försöker jag skapa ett interface som liknar en lag.
Mm.
Men det är ju naturligtvis ingen lag, utan det är ju mitt hittepå.
Och det är din beskrivning av gällande rätt inom avtalsrätten. Och om jag förstått det rätt så ska det komma en avtalslagen 2020. Vad är det då som har hänt som gör att det behövs en avtalslagen 2020?
Ja, jag tänkte att jag skulle försöka revidera den här nu under 2020. Ta ett rejält omtag. Och jag har börjat så smått med det. Och det blir inga stora strukturella förändringar. Liksom kapitelindelning och sådär, lite grann kanske. Men jag tror att Högsta domstolen har ju utvecklat juridiken mycket de senaste 10 åren. Och jag vill ju att de här reglerna som ser ut som lagparagrafer, att de ska vara så rättvisande som möjligt. Och därför så är det bra att göra ett omtag.
Är du mycket, blir du påverkad av vad praktiker och andra akademiker säger? Och tycker och tänker om det här. Därför det har ju väckt mycket. Många gillar det och så har ju många åsikter.
Jag hoppas att jag blir påverkad av vad kollegorna skriver och säger.
Mm.
Och alltså i akademin. Mm. Och jag får jättemycket mejl från praktiker med förslag på förbättringar och frågor jag borde belysa och så vidare. Så det är absolut påverkas jag av det. Men framförallt påverkas jag av Högsta domstolens nya prejudikat.
Du har ju också lanserat ett begrepp, det var ju några år sedan, men och jag tror någon lärare har lyft det i undervisningen vid något tillfälle. Det jag tänker på är pinsamhetsträsket. Och som jag har förstått det är när en jurist i sin argumentation börjar dilla om obehörig vinst, Europakonventionen, förutsättningsläran och grunder som man nästan aldrig vinner en tvist med. Och då undrar jag lite, hur ska man undvika detta träsk? Eller kan det till och med vara tvärtom, vara fördelaktigt att hamna i det och så drar man med sig motpartens ombud och rättens ledamöter ner i det så man liksom får bollen på sin planhalva på något sätt?
Ja, det här med pinsamhetsträsket, det är ju egentligen ett ganska fånigt namn på det här. Men när man säger pinsamhetsträsket så förstår alla vad jag menar.
Ja.
Och det är det här när man åberopar, i 15:e hand åberopar jag svek. Och i 16:e hand åberopar jag obehörig vinst. Och i 17:e hand åberopar jag Europakonventionen och så vidare. Det är liksom de här nästan desperata grunderna för att vinna. Men jag vill betona att ibland är de ytterst relevanta.
Mm.
Och man vinner på dem. Men väldigt ofta så är det någon sorts desperation och då ett pinsamhetsträsk.
Mm.
Så om du håller på där nere och geggar med det här 17-18 hand, så då brukar motparten liksom le för sig själv och säga den här personen är desperat, det här är pinsamt. Men observera, det är inte alltid pinsamt, och en sån där traditionell pinsamhetsgrund som man liksom säger, åberopar motparten 36 paragrafen, då är det ett dåligt case.
Okay.
Och det är ju inte sant. 36 paragrafen är inte pinsam om man argumenterar på rätt sätt. Man kan många gånger vinna på den.
Då tänkte jag att det var en bra segway till att prata lite om hur man blir en bra jurist och kanske vad som kan hända om man inte alltid lyckas så bra. Då tänkte jag att vi skulle reda ut lite hur mycket jag måste schabbla till det för att byrån ska bli skadeståndsansvarig. Mm. Och kanske det första man ska reda ut då är vad jag och klienten har för typ av relation. Och finns det någon lag som reglerar denna relation, eller vad man ska kalla det för?
Mm. Ja, din relation med klienten är avtalsrättslig.
Mm.
Klienten har gett dig eller byrån ett uppdrag. Så det är en form av uppdragsavtal eller rådgivningsavtal eller konsultavtal. Man kan sätta vilket namn på den som man vill. Och i princip är den här avtalstypen, den här sortens avtal, inte reglerad i lag. Så vad som gäller i er relation, det framgår ju förstås av ett avtal, ett kontrakt om ni har ett sånt. Och av oskriven avtalsrätt.
Okej. Och det finns då... Det har kommit två ganska färska HD-avgöranden som behandlar denna typ av situation. Eller när man eventuellt har begått ett avtalsbrott. Är det någonting du känner till och skulle kunna...
Ja, det är två rättsfall. Mm. Det var ett från 2018 och så ett från 2019 som har kommit tätt följd.
Mm.
Och det ena fallet rörde en advokats ansvar i samband med en tvist. Alltså när han var processombud. Och det andra ansvaret rörde en advokat som gav skatterådgivning.
Mm. Och finns det, om jag då är advokat, finns det krav på mig att jag måste leverera ett visst resultat? Eller vad har jag för skyldighet gentemot?
Ja, just, alltså ditt ansvar som rådgivare, som konsult, det är att du ska vara fackmässig.
Mm.
Så det betyder att du ska... Ibland kallar man det för ett omsorgsansvar. Du ska ha god omsorg om klienten och vara fackmässig. Och då, det där kan man kanske dela in, tycker jag är ganska bra och fint, dela in i att du har dela in i tre delar. Du har en skyldighet att sätta dig in i klientens behov. Sen har du en skyldighet att göra en rättsutredning och en utredning avseende fakta. Och sen när du är klar med detta så ska du presentera resultatet för din klient. Men det här att du bara har en omsorgsförpliktelse, alltså att du bara endast behöver vara fackmässig, det betyder att du inte har ett strikt ansvar. Det finns ett ganska kul rättsfall, jag tror det är från Värmland, alltså ett underrättsfall. Där var det en klient som stämde sin advokat och sa: vi förlorade en tvist i tingsrätten. Och därför så vill jag nog ha skadestånd. Ja, men säger advokaten, jag har ju inget garantiansvar. Jag har ju inget resultatansvar. Jag är ju inte skyldig att vinna. Jo, sa klienten, det är du. För att du lovade mig, du garanterade att vi skulle vinna. Och det är klart, lämnar advokaten en garanti. Mm. Vi kommer att vinna det här målet. Och så vinner de inte. Ja, då kan han bli skadeståndsskyldig. Men jag vill betona, det är väldigt, väldigt ovanligt att advokater lämnar sådana garantier.
Okej, okay. Och vilka kunskaper då förutsätts jag som advokat ha? Och spelar det roll hur omständigheterna i det enskilda fallet ser ut? Beroende på om det är en klient med jättestor klient, att jag verkligen ska sätta mig in i ärendet. Är det liksom betingat av, du pratade om garantier, men finns det andra grundgrejer som man...
Ja, när man då ska avgöra ditt fack, vad som ligger i ordet fackmässigt, det är ett väldigt vagt, abstrakt ord. En stor oklarhet är hur noggrann undersökning av gällande rätt måste du göra. När rättsläget är osäkert, alltså vissa rättsfrågor är ju jätteenkla. Hur lång är preskriptionsfristen nu vid en konsumentfordran? Ja, förutom att det är lite oklart när preskriptionsfristen börjar löpa, när fordran har uppstått, så är den 3 år. Och det hittar man enkelt genom att slå upp i lagboken. Men sen finns det ju rättsfrågor som är osäkra, alltså oklara. Rättskällorna spretar åt lite olika håll, man vet inte riktigt. Och där är det inte klarlagt hur noggrann du behöver vara. Men en sak är i och för sig klarlagd med de här två domarna från Högsta domstolen. Och det är att hur lång tid du har till ditt förfogande spelar roll för hur noggrann du måste vara. Och också, alltså om tvisten rör ett litet skitbelopp, så är det klart att du inte kan lägga ner hundratals timmar på att undersöka ett osäkert rättsläge. Så det skulle jag säga, att det, hur noggrann du behöver vara där och hur djupt du behöver gå, det kan bero på tvisteföremålets värde.
Och då antar jag att det måste också dokumenteras då, för att behöver man föra någon form av dagbok eller logg över det arbetet man gör då gentemot klienten, eller vad, hur bevisar man en sån sak att man har satt sig in i?
Alltså HD säger att det är liksom inte, de säger någonting i stil med, jag kan inte de här domarna utan till, men de säger något i stil med att det är normal bevisvärdering eller någonting, normal kulpatröskel eller någonting som den stilen pratar HD om. Och det är klart att om du påstår att du har varit fackmässig, så är det ju du som ska visa på vilket sätt har du varit fackmässig. Och därför så bör du på något sätt kunna redogöra för det. Och det här är en stor oro bland advokater, att man ska drunkna i dokumentationskrav. Och också en oro att man ska vara så mån som advokat om att säkra sig själv mot skadeståndsansvar, att man faktiskt ger sämre råd.
Varför skulle man vara... Finns att man inte vågar sticka ut hakan och lita på sin juridiska expertis? Eller vad är det för sen? Hur skulle den situationen kunna ta sig?
En klient vill ju ofta ha ett rakt besked. Ska jag gå till höger eller ska jag gå till vänster? Ska jag betala det här skadeståndet till någon som vill ha skadestånd av mig, eller ska jag inte betala det? Och om advokaten sitter och oroar sig för sitt eget skadeståndsansvar, Så får klienten svar som klienten inte vill ha, nämligen, ja, du vet, det beror på, kanske, eventuellt, jag vågar inte ge dig ett klart besked. Så säger klienten, jag vill inte ge dig tusentals kronor för att inte få veta någonting, ge mig ett råd. Ja, men du vet, det vågar jag inte. Och då blir det kontraproduktivt det här med advokatens skadeståndsansvar.
Och sen ökar väl kostnaderna också för all det här utredning och...
Ja, alltså även om advokaten ger ett tydligt råd. Situationen är osäker, men jag tycker du ska gå till vänster. Eller situationen är osäker, men jag tycker du ska inte betala det här skadeståndet. Det är ett klart och tydligt råd. Men det ska ju advokaten helst inte ge, utan att advokaten har ordentligt på fötterna och har gjort en ordentlig utredning.
Jag har läst de här två domarna då, och i första domen så talar man om att skadeståndsansvar föreligger för en advokats rådgivning vid uppenbara fel. Och sen så reviderar man lite det här i den andra domen som kommer då. Och man talar mer om... jag tror man skriver uttryckligen om uppenbarhetsterminologin eller något sånt där. Och att hur förhåller den sig? Och att det är en vanlig kulpabedömning som ska göras. Och jag vet efter första domen så har du uttalat det lite och sagt att nu är det fritt framför talanglösa advokater. Är det någonting du känner att med den här andra domen att HD har lite löst den situationen?
Ja, det blev lite konstigt i den första domen. För där citerade HD juridisk doktrin, litteratur.
Okay.
Som gick ut på att en advokat kunde vara talanglös. Och det var något annat tråkigt ord. Så det såg faktiskt inte klokt ut som det stod i domen. Och det fick jag en känsla av att HD backade från i 2019 års avgörande typ. Sen är det frågan då, ja, vad ligger i kravet på fackmässighet och när ska en advokat anses ha begått avtalsbrott och bli skadeståndsskyldig? Mm. Och där menar jag att det är faktiskt, jag tror att juridiskt så ska det mycket till innan en advokat ska anses ha begått skadeståndsgrundande avtalsbrott. Och det beror på att om vi har för strängt skadeståndsansvar för advokater så riskerar man att förstöra relationen till klienten. Mm. Lite grann som man har gjort i USA med läkares relation till patienter. Där de är så rädda för att bli stämda för malpractice att de faktiskt föreslår sämre behandlingar av patienten än vad som är det bästa. Och jag ser att det är en risk att vi får den utvecklingen när det gäller advokatansvar i Sverige också. Så därför tycker jag att väldigt mycket av de dåliga advokaterna ska sållas bort, inte med juridikens hjälp utan med marknadskrafternas hjälp. Och skadeståndsansvaret ska reserveras i situationer då advokaten verkligen har drabbat sig.
Hur skulle det gå till då med marknadskrafter? Eller ska det vara advokatsamfundet som inför striktare kontroll? Eller är det att man... Hur kan marknaden lösa?
Alltså om det är marknadskrafterna, då litar man ju på att det är mun-till-mun-metoden. Ja. Att den här advokaten ska man ju inte anlita. Det är ju en dålig advokat. Men det där är ganska svårt. Det är lite grann, jag brukar jämföra med att man sitter hos tandläkaren. Man har ingen aning om ifall det tandläkaren hittar på i munnen är bra eller dåligt. Man känner ju om det är ont eller ej. Men man vet ju, är detta bra? Det är väldigt svårt att avgöra.
Men litar man inte på deras, att de har genomgått utbildning, avlagt examen, kommit in i, jag vet inte, tandläkare är även skyddad titel som advokat. Att man inte vem som helst får kalla sig för advokat.
Jag vet inte om tandläkare är en skyddad titel, men advokat är en skyddad titel. Men det är ju inte riktigt, att någon är... Advokat är ju ingen garanti för att personen är bra och fackmässig. Det är det verkligen inte. Och advokatsamfundet har ju i praktiken ingen kvalitetsstämpel när det gäller juridisk kompetens. Alltså, för att du ska bli utesluten ur advokatsamfundet, ja, då måste du liksom vara väldigt dålig. Så där, alltså, titeln advokat borgar ju inte för att det är en människa som är bra på juridik. Och det gör för övrigt inte en jurkand heller.
Ser du någonting man skulle kunna göra redan på utbildningen då? I det stadiet? Har institutionen något ansvar för?
Nej, men du vet, att man är skicklig advokat, det ska du ju vara. Vad är det man jobbar efter examen? 40 år eller någonting sånt där, va? 40-50 år. Och juridiken förändras ju. Så den omständigheten att du hade högsta betyg i alla ämnen för 40 år sedan säger ju ingenting om hur bra eller dålig du är idag.
Ja, okej, okay. Men finns det liksom inget universitetet kan göra då? Har man inget som helst ansvar för vad som ska hända med de här blivande juristerna?
Ja, det låter som du funderar på att stämma universitetet för dålig utbildning, eller?
Ja, precis. Det finns ju det här rättsfallet om högskoleavgiften. Och då kan man ju fråga sig vad man ska med utbildningen till överhuvudtaget om liksom utbildningen friskrivs i ansvar.
Ja, det är ett väldigt spännande rättsfall det där om högskoleavgiften som handlar om en utländsk student som fick betala för studierna om hon kunde få tillbaka lite av betalningen när utbildningen var undermålig. Jaha, men nu säger du att juristutbildningen, vad ger den dig egentligen om den inte ger dig en garanti för att du kommer att bli en bra advokat? Ja, vi försöker jobba på det där lite grann. Och vi försöker faktiskt jobba på att utbildningen ska vara relevant för dig också i det långa tidsperspektivet. För att du ska ha nytta av den fortfarande 40-50 år efter du har tagit din examen. Och hur gör vi då det? Jo, vi försöker betona det här med kritiskt tänkande. Och framförallt ett kritiskt förhållningssätt till rättskällorna. Och det tycker jag är en ganska spännande aspekt av de här två rättsfallen. För när juristen gör sin undersökning av gällande rätt, och det är en svår fråga. Hur mycket måste juristen läsa för att uppfylla kravet på fackmässighet? Räcker det att läsa en kort lagkommentar till en svårförståelig lagbestämmelse? Eller måste advokaten kolla även en annan kommentator om det finns? Måste advokaten gå vidare och läsa vad någon professor skriver? Och kan han nöja sig, eller hon, nöja sig med vad en professor skriver? Eller måste advokaten checka om alla professorer håller med den första professorn? Och de här sakerna, det här förhållningssättet, att bara för att jag kanske har skrivit någonting på min webbsida eller i någon bok, det betyder ju inte att det är säkert att det är så. Och det är det här vi försöker lära studenterna mycket mer nu, tror jag, än vad som var fallet för min generation när jag pluggade. Det här att man måste frågasätta, man måste identifiera, detta är en svår fråga, här behöver jag gräva mer.
Okej, men och det här, för det har ju någonting jag upplevt under utbildningen, att det blir mer, lärarna talar mycket om det här kritiskt tänkande. Det är tentafrågor, hela tentafrågor som bara är kritiskt tänkande i stort sett. Och man kan plocka 10 poäng på det. Finns det en risk att det då förskjuter faktisk kunskap? att materiell kunskap, därför det är en utbildning på 4,5 år. Eller är det att det är så kort tid ändå att man ska fokusera på den här juridiska metoden och sen får man liksom i sitt yrkesliv då insupa eller ta till sig av den här kunskapen som man inte har hunnit med under utbildningen. Därför det blir väl en avvägning, därför det är ju bara 4,5 år man har att laborera med.
Jag tar ett konkret exempel i mitt ämnesområde, förmögenhetsrätten. Där diskuterar vi hur mycket entreprenadrätt ska studenter, hur mycket ska studenterna läsa om entreprenadavtalet i business to business. Det finns ju ingen lag om det. Konsumenttjänstlagen finns ju, men för business to business finns ingen lag. Hur mycket ska studenterna läsa om det? Ja, det finns de som tycker att de ska läsa ett ord om det. För att sannolikheten att studenterna kommer att syssla med just entreprenadavtal business to business är ganska liten. Så de behöver inte just lära sig den problematiken. Men det de behöver lära sig är: hur ska jag handskas med en avtalstyp som inte är reglerad i lag? Och vi kan, det finns ingen möjlighet att lära studenterna alla lagar och all oskriven rätt under 4,5 år. Utan vi gör lite punktnedslag här och där och fokuserar istället på den juridiska metoden. För kunskap om den juridiska metoden, det kommer du ha nytta av även om, också om 40 år. Men om 40 år kanske det finns en lag om entreprenadavtal business to business. Och då var ju all den där utan tillkunskapen du lärde dig under studietiden inte lika viktig. Så jag tycker att det här är en bra utveckling som vi har när det gäller juristprogrammen. Alltså utveckling mot kritiskt tänkande och mindre utan tillkunskap. Vad står i lagen? Lärde dig utan till. Jag tycker det är en bra utveckling. Men det är klart, samtidigt så måste vi ge studenterna ett helikopterperspektiv, en ytlig förståelse för hur väldigt många olika rättsregler sammanhänger. Och den där helikoptergrejen, den är stor risk att vi förlorar. Och det oroar mig lite grann.
Vad är det för tendenser du ser på det?
Ja, det är ju då att studenterna inte ens vet att det finns något som heter entreprenadavtal. Och det är ju, ja, och alltså att man utesluter vissa rättsområden gör att man förstår inte överhuvudtaget vad det är frågan om när man ställs inför ett sådant praktiskt problem senare i livet.
Kristina, du var med i podden 2013 och fick då frågan om hur du såg på din framtid om 5-10 år. Och nu parafraserar jag lite, men du sa att du trivdes inom akademin men att du framförallt ville vara lycklig och att du ofta var lycklig, men ibland var du inte lycklig. Och, ja, är du lycklig? Och hur ser du på din framtid om 5-10 år?
Ja, det var ju spännande. Ja, det låter ju ganska töntigt att säga att jag framförallt var lycklig. Men det stämmer att jag fortfarande jag har liksom väldigt mycket ups and downs. Vissa veckor tycker jag det är skitkul med jobbet. Och andra veckor tycker jag att det är... Nej, det är sällan jag tycker det är astråkigt, men... Ja. Jag tror att jag kommer att köra på som vanligt. Kanske jag ska försöka att jobba med lite mer eftertanke och lite mindre full fart framåt. Men det var svårt. Jag måste hela tiden säga till mig själv, sakta in, sakta in. Nu har jag blivit skogsbonde, för jag har ärvt en skogsgård. Så att jag kanske kan få lite eftertanke där när jag håller på och röjer i skogen. Det tycker jag, det gör mig väldigt lycklig. Och så kan jag tänka på paragrafer medan jag gör det.
Ja, och tack så mycket att du vill vara med i podden. Och tack för er som har lyssnat. Och jag ska också säga tack för att vi fick låna ditt rum. Och så ska jag tacka min redaktionskamrat Charles He som har varit ljudtekniker i detta avsnitt. På återseende.